Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Det är den 17 maj, ni är alla hjärtligt välkomna till till Dilemma den här morgonen. Hörde ni, Mix Megapol-kanalen, programmet är Dilemma där vi löser era bryderier, era problem som ni skickar in på dilemma@mixmegapol.se. Och vi hälsar såklart, självklart, de norska lyssnarna lite extra välkomna idag. Panelen idag består av Henrik Fixeus, välkommen hit Henrik.
Tack, kom och
jag tvekade lite där för att få lite, vad ska man säga, en spänning.
Ja, dramatik.
Jag byggde upp, dramatik. Ja. Vad det sysslar du med?
Ja, just nu bara kokar mitt huvud av min föreställning Box som jag håller på att repetera, som jag har premiär på i höst.
Men tillsammans med Morgan Alling?
Ja, precis. Han regisserar och vi skriver och jag står på scen. Så det är jag som får ta skiten om det inte blir bra.
Och som kommer lite grann ifrån vad du sysslar med. Du är tankeläsare.
Ja, exakt.
Och expert på ordlös kommunikation.
Precis. Så att jag använder mig av allt det som jag vet om mänskligt beteende och en massa bluff och båg. Och så sliter upp folk på scenen och så läser vi tankarna av varandra.
Ja.
Det blir galet kul.
Det blir galet kul.
Ja. Ja. Och lite läskigt.
Och börjar i september.
Börjar i september. Mm.
Och nu sitter du i Dilemmapanelen.
Ja.
Och löser problem. Mm. Hjärtligt välkommen. Nina. Och tro det eller ej, men Josephine Crawford är i tid idag den här morgonen. Igår var hon en timme sen till programmet. Mm. Men idag sitter hon här, pigg och glad.
Var är min belöning?
Var är belöning? Du får en kopp kaffe och en ostmacka.
Det blir bra.
Det är ett arvode, har du inte berättat det?
Jag har fått höra. Jag sa ja, så jag kom hit.
Josephine Crawford, du är programledare och har en podcast som heter Ihop med Josephine.
Precis.
Och är du en veteran i branschen sedan 92?
Ja, oh, sedan 92 faktiskt. Mm. Jag ska göra ett nytt radioprogram här snart också.
Ja, som heter vadå?
Jag vet inte hur mycket jag får prata om det, men det börjar typ om några veckor bara.
Att du säger om en kvart.
Det handlar om tidsoptimism.
Ja, just det. Josephine kommer få se. Det är en bra titel.
Ja, intressant. Precis. Och jag är aldrig med i programmet.
Just det. Det är bara ditt namn. Och sen har vi Thomas Järveden här, som vanligt.
Tjena.
Välkommen hit, ni är veteraner, Dilemmapanelen.
Ja.
Thomas Järveden är stand-up-komiker och artist. Mm. Spelar och sjunger på sina framträdanden.
Ja, och snackar mest.
Ja, och gammal programledare också.
Ja, man fuskar lite här där.
Ja, du fuskar lite här där.
Mm. Mm.
Och i sommar så har du Sanne stand-up som vi kan gå och titta på.
Ja, precis.
Ja. Mm. Välkomna allesammans.
Tack.
Hörrni, vi ska lösa dilemman. Jag har i min hand här en himla massa problem som folk har skrivit in. Bland annat så har Per hört av sig. Han har haft sönder grannbarnets cykel men tycker inte att han ska behöva köpa en ny. Hur känns det som en sån här uppvärmning?
Konstigt. Det är lätt för att han har haft sönder grannbarnet cykel. Och bara, det blir en helt annan. Ja, jag förstår.
Ja, vi får höra resten sen.
Det får vi. Hejsan Dilemmapanelen, jag heter Per. Min son och grannens son är båda 8 år och goda vänner. De leker ofta och lämnar saker framme på både min och grannens uppfart hela tiden. Jag och min fru tjatar ofta på ungarna om att de måste plocka upp efter sig, men 8-åringar lär sig ju långsamt. Senast när jag backade ut från vår uppfart råkade jag backa över grannungens cykel. Den gick sönder och går inte att använda längre. Jag är så trött på att tjata på ungarna och om det hade varit min sons cykel så hade jag sett det som att han får lära sig en läxa. Så går det om man inte är rädd om sina saker. Grannpappan tycker dock att jag ska köpa en ny cykel till grannens unge. Problemet är att grannen är lite av en prylnörd och har självklart köpt en cykel för cirka 3000 spänn till sin 8-åriga son. Jag tycker det är alldeles för mycket pengar. Min fru tycker dock att vi ska lägga ut 3000 kronor för att slippa dålig stämning. Borde jag stå på mig och vägra betala trots att det kommer att bli dålig stämning mellan oss och grannarna? Vad säger du, Josefin?
Ja, stå på dig.
Mm.
Stå på dig, säger jag.
Med motiveringen?
Med motiveringen att de har tjatat på barnen.
Ja.
Och de har uppenbarligen inte lyssnat ordentligt.
Nej.
Och då går det som det går. Jag tycker absolut att det spelar ingen roll att det är grannens barn. Utan jag tycker det är helt rätt att bara, ja, nu blev det så här. Det var jättetråkigt.
Jag tycker ändå det spelar roll om det är grannens barn.
Eller om det är cykeln.
Ja.
Det
är en viss skillnad. Och det är ju faktiskt bara en cykel vi pratar om. Men jag tycker att det blir löjligt. Vadå köpa en ny cykel? Liksom, så att den där ungen ska slänga cykeln där igen. Nej, jag tycker jag tycker en bra läxa skulle vara och kanske, ja, att ta ett tag innan han ens får en cykel.
Han har ändå backat över cykeln. Det är han som har backat över cykeln.
Jo, jag vet att han har gjort det. Men den låg ju på uppfarten där mitt i vägen. Det var ju onödigt. Kunde ju ha förstört bilen, herregud.
Mm.
Ah,
han kunde ju ha sett sig för också kanske ifall han låg en cykel när han backade bak. Det känns som att han har ingen ånger alls att han backade till en cykel.
Nej, men jag vet,
allt är grannungens
fel. Jag kan känna att man blir så förbannad när unga lägger fram, när det ligger saker, och så säger man snälla ta bort det där, ta bort det där. Jag, alltså hemma det ligger grejer överallt och spelkontroller och skit, och man bara, men eller liksom kläder för den del. Bara, hur svårt är det att hänga upp en tröja på en krok liksom? Och så säger man till 30 000 gånger. Till slut har man ju lust att bara pissa på den där tröjan. Alltså, så jag kan någonstans
har man det?
Förstå.
Jag bara undrar. Vi är alla olika. Det är en stark impuls.
Nej, men jag kan nästan känna att det kan ju varit så att han som har skrivit in liksom varit förbannad också när han backar ut.
Backar lite med flit.
Ja, lite så.
Han har backat med flit. Mm. Vad säger du, Henrik Fixius?
Alltså, jag tänker så här, det beror lite på vad, jag fick lite oklart här, varför han inte ville betala. Är det så att han är mån om att det här barnet verkligen ska lära sig sin läxa? Om det är det handlar om, då tror jag att det här barnet redan har lärt sig läxan bara av att få cykeln helt förstörd. Jag tror inte att barnet kommer glömma bort vad som hände om det kommer en ny cykel.
Jo, om man får en ny direkt.
Nej, men direkt, det är ju inte direkt. Han har ju hunnit skriva ett brev till oss till exempel.
Fast, så det, direkt sändning, det var precis nu.
Ja, det var nu det hände. Ja, det förstår jag.
Thomas, vad säger du då? Ja, du är inte klar. Förlåt, Fexius.
Men om han är modig så kan jag säga att jag köper en ny cykel, men det blir inte en sån cykel. Nej. Man kan köpa en billigare cykel i så fall, om man klarar liksom att göra den grejen.
Han verkar lite arg på flera saker här. Han är också lite arg att han får liksom 3000 spänn, att grannungen får en cykel för 3000 spänn. Vad säger du, Thomas Jävlar, har du inte sagt någonting?
Nej, jag har inte fått.
Nej,
oj, oj, oj.
Jag vill bara säga, det är jävligt svårt att se en liggande cykel på en garageuppfart bakom bilen, så att jag tycker inte att han ska skämmas att han råkade backa över. Men vadå, vill ni spela en låt här nu, har jag fått besked om. Ska jag fortsätter efter den här låten.
Absolut, tack för att du ville ta program med dig.
Nej, jag var såg producenten, var låt.
Så fort du pratar, det var spela en låt. Vi är tillbaka efter Hon finns överallt. Hon finns överallt, stiftelsen i Mix Megapol i Dilemma, och den var den låten som avbröt Thomas Järvheden när han skulle säga någonting viktigt här om grannens cykel som pappan hade grannens unges cykel som pappan hade backat över.
Ja, jag tycker att pappan, jag förstod honom att det kanske inte är så lätt att se en liggande cykel bakom bilen, så att det var inte hans fel. Men det här 3000 spänn för en barncykel.
De kräver ju att han ska betala tillbaks.
Men då tänker jag så här, vad händer med försäkring? Herregud, alltså det måste ju, någon av familjerna borde ju ha en försäkring, och då kommer man ner i självrisk istället. Då kanske
det är bara på reklamfilmerna, sen när det väl i verkliga livet, då får du inte en spänn.
Ja, men jag tycker de ska kolla upp det i alla fall.
Jo, jag har precis hämtat ut en ny cykel.
Okej.
Ja, men det var ju bedrägeri.
Det är en annan sak.
Ja, nej, men så det kan vi kolla. Och sen tycker jag annars att han kan nog säga faktiskt att jag håller med Josefin där, var lite hård. Jag har sagt till dem 10 gånger, lägg inte cykeln där, och nu blev det som det blev.
Så konklusionen är att Per ska vägra betala för cykeln för att de ska läsa en läxa.
Ja, och i värsta fall dela kostnaden, tycker jag, som den diplomat ger.
Ja, men det var fint.
Håller du med om det?
Det var fint.
Ja, det är så de kan sträcka mig.
Men då ska, och då ska cykeln komma i julklapp så att det tar lite tid.
Vi tar ett nytt dilemma. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Jan. Min fru och jag har bott i samma stad i cirka 5 år. Hon trivs inte så bra här och vill gärna flytta till sin hemstad. Jag skulle kunna tänka mig att byta miljö och har kollat på alternativ för mig att få jobb i hennes hemstad. Problemet är att det enda jobb som jag fått möjlighet till är jobb som är ett steg tillbaka för mig. Det kommer vara mindre ansvar och sämre betalt. Jag har verkligen ingen lust att ta ett sämre jobb. Jag har sagt att vi kan väl vänta tills det passar bättre, men hon har tröttnat på det resonemanget nu och vill verkligen flytta. Vi har inga barn och det är för långt för att pendla emellan. Jag vill verkligen inte ge upp mitt jobb jag har just nu, så är det. Borde jag gå med på att flytta ändå och ta en sämre tjänst för min frus skull, undrar Jan. Vad säger Henrik Fixius?
Oj, alltså det känns som att de befinner sig båda i samma situation då, men beroende på vilken stad de är i. Ja, nej, du får väl byta fru.
Byta fru?
Ja, jag ser ingen annan lösning på det här. Men är ändå glad att han börjar.
Ska han ha en bättre fru?
Ja, men jag är glad att han börjar med att skriva att jag och min fru har bott i samma stad i 5 år. Det är ändå roligt att de har det med tanke på att de är gifta. Det hade varit tråkigt att man skriver jag och min fru har nu...
Jag har bott i olika städer i fem år.
Ja.
Vad säger du, Josefin?
Ja, men det är lite klurigt. Först var jag inne på att han skulle flytta, för jag är oftast positiv till förändring. Och framförallt folk som är negativa till en förändring som de faktiskt inte vet hur den kommer bli. Det kanske känns jättejobbigt nu att åh nej, jag kommer få en tjänst där jag har mindre ansvar och mindre betalt, men det kanske resulterar i att han hittar något annat eller att han kanske en vacker dag kommer tacka sig själv att han tog det här beslutet, och det blir jätteskönt och soft, och hans fru kanske kan steppa upp och tjäna lite mer pengar där i hemstaden eller någonting. Så att ja, och sen så blev jag lite så, nej, men han gillar ju sitt jobb. Men nej, nu har jag bestämt mig. Han, han ska flytta.
Fast problemet är att det där argumentet kan ju applicera på hans fru lika gärna. Att, att om hon bara bor kvar här så kan det ju hända någonting roligt.
Jo,
och så blir
vänta. De har ju redan bott här i 5 år. Så nu tycker jag att det är...
ingenting.
Nu,
nej, men,
det är dags för förändring. Du är för förändring. Flytta därifrån.
Ja.
Okej. Thomas Järvheden, vad säger du?
Jag tycker de ska testa att vara serbos i varsin stad, långdistansförhållandet då. Och så ser de liksom vem som lyckas övertala den andra till slut att det här, det verkar vara bättre i den här staden i alla fall. Ja, så kan de träffas på helgerna
och chatta via Skype och liksom övertala förträffligheten med där de bor.
Ja, nej, men alltså, jag har all förståelse för att hon vill, alltså, trivs man inte i en stad så gör man inte det. Det är fruktansvärt, men det är också fruktansvärt att ryckas upp ur en stad som man trivs i för någonting som man inte känner. Man har hela sitt umgänge och hittar dit. De kanske bara ska åka fram och tillbaks, pendla lite. Nej, de har ju ändå inga barn.
För kärleken, det är så fint.
Fast det, relationen kommer bli lidande i båda städerna. Det är det som är problemet.
Liksom. Mm. Behöver den inte bli?
Flytta till en stad mitt emellan och pendla båda två.
Ja, en stad ingen vill bo i. Där man kan ta ett jobb som ingen vill ha. Nej.
Thomas Järvheden tycker att det ska bli serbo och övertala den andra om det förträffligheten där är till i en ny stad. Och Josefin tycker att det är bra med förändring.
Ja, flytta.
Flytta. Mm. Och Henrik tycker?
Ja,
det var lite ludda där tycker jag.
Ja, jag tycker att de kan både kanske flytta till mellanstaden och byta partners.
Lite bara
kan man skaffa
ett jobb.
Ett kryss två.
Ändra allt.
Okay.
Ja, men jag tycker alltså mitt emellan så kan de pendla till sin respektive jobb i respektive stad. Ja. Det var väl bra.
Skaffa var sin hund också.
Borås är mitt emellan.
Ja, fast
det är mitt emellan allting.
Det är mitt emellan allt. Mm.
Tack panel. Hej Dilemmapanelen, jag heter Diana. En av mina bästa väninnor ska gifta sig i sommar. Vi var tvungna att byta datum på hennes möhippa i sista sekund, vilket innebär att den krockar med en resa som jag och min pojkvän har bokat sedan länge, och jag kan tyvärr inte vara med på möhippan. Jag har varit med och planerat den och vi har alla samlat ihop pengar för aktiviteter, mat och dryck som kommer att gå åt. Alla har lagt sin del. Nu när jag inte kan vara med så bad jag om att få tillbaka min andel av pengarna. Men då säger de andra att du betalar ju inte för dig själv, utan du betalar ju för att den blivande bruden ska få en underbar dag. De övriga tjejerna vill inte ge mig mina pengar tillbaka, helt enkelt. Så är det. Det är inte pengarna som är problemet, utan själva principen. Jag ska inte vara med på möhippan. Borde jag kräva tillbaka mina pengar trots att det kommer säkert kommer att bli bråk och dålig stämning, undrar Diana. Vad säger du, Josefin Crawford?
Men jag säger att här är det ju ett pikant problem i att hon redan har betalat.
Mm.
Det hade varit en helt annan femma om hon inte hade betalat ännu. Och det här kom upp och hon sa liksom, sorry, det här har hänt nu när datumet flyttades och allting, så jag kan inte vara med. Men nu har hon redan betalat, så pengarna sitter där.
Mm.
Och då blir det liksom en... Det blir som ett extra hinder att komma över då, att liksom... komma åt de här pengarna, säga till, jag vill ha tillbaka mina pengar. Och jag kan tycka att då känns det... Ja, men då känns det lite mer snikigt på något märkligt vis, även om det är same same. Men det är inte riktigt det. Så jag tycker att hon ska vara storsint faktiskt. Och bara så här, hörni, ha kul. Jag är jätteledsen, jag kan inte vara med, men tänk på mig när ni firar min bästis och... Så.
Det har väl lite grann att göra med hur mycket pengar det kan få också.
Ja, alltså vi vet ju inte här riktigt. Nej. Men i och med att hon ändå kan åka på en resa med sin kille och sådär. Det verkar inte som hon ligger och svälter liksom.
Nej. Vad säger du, Thomas Järvheden?
Jag tycker det är inget snack. Låt dem ha pengarna. Och det är hennes bästa kompis. Jag har hört så många möhipper, faktiskt just framförallt möhipper, där det liksom blir för lite budget för att det är avhopp hit och dit och sådär. Hon måste ha en kul möhippa. Och sen kan hon kanske bara liksom hälsa henne sen att ja, hade kul. Och hon kan till och med ta åt sig äran för det där. Eller skicka en hälsning. Liksom. Jag kunde tyvärr inte vara med, men hoppas att det är kul.
Med mina pengar.
Nej, men alltså, det kommer ju säkert komma fram ändå på något sätt. Jag tycker att det vore jättesnällt att vara med. Och otroligt girigt om man ska ha tillbaka dem.
Vad säger du, Henrik Friseus?
Nej, men jag håller med båda här. Alltså, det blir ett problem i och med att hon redan har betalat.
Mm.
Och så kan man undra, vad är det hon har betalat för? För dels pratas det om middag och så vidare. Och då kan jag ju tycka att de andra tjejerna borde kanske... Men nu, då får du tillbaka dina pengar för middagen. Men eftersom de nu inte har sagt det, den här bitchklubben där, som verkar ha en så här enad front mot henne, så får hon nog vara den storsinta i det här. Men hon kan ju kompensera det genom att till exempel inte köpa en bröllopspresent.
Ja,
men de... ja, menar jag inte naturligtvis. Nej, att man skulle göra. Nej, det menar jag ju inte.
Men de kan få en go-kartbana och såna grejer,
ja, som man gör på möhippa. Nej, men hon får nog liksom...
Det är väl svensexor.
Är det svensexor? Förlåt, det blandar ut dem.
Men, nej, men hon får vara den goda det här, tycker jag. Bara liksom låta de pengarna gå till en fantastisk fest till sin bästa vän.
Ja, och jag tycker hon ska skicka ett mejl också där hon till synes verkar ha insett det. Så här, förresten, ni har en rätt. Det är klart ni ska ha kul för de pengarna och hon ska ha en kanonkväll. Så att det inte ens går rykten sen att hon bara sniker och vill ha till sina pengar. Utan...
De ryktena har redan börjat gå, kan jag säga.
Ja, men hon får försöka stävja det och vara lite positiv.
Men har inte tjejkompisarna en poäng här ändå? Alltså, det är ju hennes bästa väninna, berättar hon här. Och att det är ju hon som ska gifta sig som ska ha en underbar kväll.
Mm. Jo, men är det inte lite
hon
så?
Hon kan bidra till det till sin bästa väninna inför en kväll som förhoppningsvis var en gång i livet.
Absolut. Ja, men liksom, de skulle till exempel kunna bara beställa in värsta sköna flaran med dyr skumpa i hennes namn. Liksom. Mm. Bara, nu delar vi på den här. Det är hon som bjuder på den. Mm. Så blir hon lite uppmärksammad och får känna sig bra också. Det kan kännas bra för alla om hon låter pengarna stanna kvar.
Men det är väl en jättebra idé att hon säger det. Att köp en flaska skumpa eller någonting annat bra för mina pengar till henne.
Alltså, hon vill ändå bestämma vad det ska gå till.
Det tycker hon kan göra, för jag kan tänka mig att mycket av de här pengarna ska gå till den maten som har beställt åt henne, det ska hon kommer att dricka och så vidare.
Ja, men det är en massa grejer som kanske kostar ändå, hur många de är.
Jo, men förutom det. Och då tycker
hyra kundvagn sådär också, så de ska rulla runt
i den slitter i med
läppstift och så ska få kyssa och så plakat på. Det där kostar ju hilleri.
Kostar mycket pengar.
Så den där hundringen som hon har lagt på mig i hippan då, tycker att hon kan... Hon...
Ja. Men det var väl en bra konklusion som du brukar säga, Anders, eller hur? Ja. Använd pengarna, men öronmärk dem så att hon får lite cred.
Ja, bra idé.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Pontus. Min kompis är 27 år gammal och har varit singel i flera år. Han har det lite svårt på kvinnofronten och lyckas aldrig träffa någon som vill träffa honom tillbaka, så att säga. Han lyckas aldrig att få till en dejt eller ragga upp någon. Han klagar mycket över detta och har varit väldigt deppig under en ganska lång period. Den bistra sanningen är att han behöver sänka ribban rejält. Han nöjer sig aldrig med någon som ser vanlig ut, utan han vill alltid ragga på den snyggaste tjejen på stället och går alltid fram till tjejer som är ljusår ifrån hans liga. Själv så är han lite lönnfet och har barnslig humor. Jag vet inte hur jag ska förklara hans problem för honom utan att han blir väldigt ledsen. Samtidigt så mår han ju dåligt av att vara ensam och blir nobbad gång på gång på gång. Jag vet inte hur jag ska få fram informationen utan att såra honom. Han är ganska känslig också och kommer med all säkerhet bli sur på mig om jag bara säger att han är för ful för tjejerna han raggar på. Borde jag trots allt säga åt honom att satsa på mer vanliga tjejer, undrar Pontus. Hans kompis har en liten taskig självbild kanske. Jag vet inte.
Fantastisk självbild skulle jag säga.
Ja, det är en stort mod.
En härlig kille.
En stort mod måste han göra.
Ja.
Ja. Det låter väldigt stockholmskt.
Ja, jag undrar det faktiskt. Jag tror att det här
vilket
kanske
då,
är lite...
Menar
att det, alltså jag tycker att Stockholm i alla fall är fullt av folk som tycker att ingen har chans på dem. Men så alla är ensamma för att de andra tycker inte heller att den har chans tillbaka.
Nej. Alltså finns det... Ja, precis. Det där får man ju fundera på lite grann. Ja. Tillbaka. Men alltså, ska man släppa den bomben för en kompis som aldrig får napp och alltid går på den som alla...
Du är för ett fuck.
Ja, det behöver man inte säga. Man kan linda in det lite mer socker än så kanske. Vad säger du, Thomas?
Jag tycker han kan säga det, fast liksom gärna i farten. När man är på krogen så kan man säga lite skämtsamt. Men gå inte fram till den snyggaste fotomodellen då. Du måste ju sänka dina krav, annars kommer du aldrig få någon tjej. Det kan man säga liksom där, men han kan inte liksom boka ett möte.
Du är för ful.
Men hur säger man det lite fint in polar då? För jag tror att det är ganska vanligt ändå. Att det behöver inte vara den snyggaste tjejen, men kan man säga att men hon är i...
Nej, jag tror inte man kan säga
hennes
det lite...
kompis istället.
Jo, men det är ju ett trick. Jag tror inte man kan säga det lite fint. Jag tror man måste säga det liksom, kanske extra bryskt och lite skämtsamt när det liksom pågår.
Mm. Och
så det tror jag också på. Mm. Att man i stundens hetta liksom, nej men du, man liksom så här avleder. Nej, men kolla hon är så att, nej men hon var ju inte... Jo, fan shit, hon, ni skulle... Alltså att man på något vis, ja... peppar honom att så att säga gå på andra offer. Inte så mycket av
gå på kanske... skadat gods.
Vad säger du Henrik?
Nej, men alltså jag tänker att det är klart att man kan säga lite så här, bara, hon är för snygg för dig. Men varför inte också introducera alternativ? För skönhet och attraktion är ju väldigt, väldigt subjektivt. Och vad är det som gör att han, alltså han går ju på de här tjejerna på ren yta. Men om det då finns någon...
Det gör man väl på krogen ganska ofta.
Men om Pontus kanske har någon tjejkompis som han vet, okej, hon är inte den vackraste världen, men hon är så jävla cool brud. Mm. Som han kan presentera sin kompis för, så att kompisen inser att det finns tjejer jag kan bli attraherad av utan att de behöver vara fotomodeller, för att han börjar se att oj, vilken personlighet det fanns här. Att liksom introducera andra vägar rent, finns utan det, att säga någonting om det.
Finns det en sån, heter det, tariff eller någonting, att det är bara snygga killar som får snygga tjejer och tvärtom?
Nej, alltså jag menar ofta, jag höll på att komma med tips här till den här killen direkt, så nu funkar det ju inte riktigt så, för det är inte han som har skrivit brevet.
Men Pontus, men kan säga det då?
Han kan ju skaffa sig jättemycket pengar och bli väldigt framgångsrik. Mm. För då kommer han ha chans på väldigt många snygga tjejer.
Ja, det är Bingo Romers raggningstipp nummer ett.
Mycket pengar. Är det så enkelt alltså?
Ja.
Hur ska man visa då? Ska man gå ut med det sista utdraget från bankomatuttaget?
Nej, men till att börja med så ska
lägga upp lite obemärkt bredvid drinken. Titta längst ner på sallot.
Alla, och det är inte bara snygga tjejer, utan väldigt många tjejer där ute går loss på liksom så här rika, framgångsrika, eller ja, rika snubbar. Mm. Det är lite så här, jag är själv förbryllad över det där, men det är en sanning.
Status och rikedom.
Det smittar av sig på självsäkerheten hos den mannen, och det är självsäkerheten som är attraktiv, tror jag. Inte hans kontoutdrag, utan att han verkar vara en självsäker person. Det är min teori.
Han låter ju redan lite självsäker. Han låter lite charmig.
Charmigt att sitta hemma och vara deppig att man tar en tjej.
Och så, nej. Förstår
han
inte riktigt ekvationen.
27. Det är ingen ålder.
Han som skriver in, hans kompis är 27. Jag vill bara lägga in en liten annan vinkel i det som vi ska tänka på. Kan det vara så att Pontus är liksom livrädd för att han ska hitta en snygg tjej? Så Pontus liksom, hur fan gick det där? Nu blir jag förbannad. Förstår du vad jag menar?
Ja, för han själv har nöjt sig med en halv.
Han själv har nöjt sig med en från Kåpen, medan han då hittar en
Champions League. Han har nöjt sig med att hänga med sin polare istället. Mm. Det är ju det han har nöjt sig med. Så blir han till med sin polare nu.
Ja, okej. Okay.
Intressant tanke, Anders.
Intressant tanke.
Ja, tack.
Du får ta det för dig, Pontus. Hörrni, vill ni att vi löser, att panelen ska lösa era dilemmaproblem, så skickar ni in dem på dilemma@mixmegapol.se. Och ni har ju hört att vi säger namn här varje gång vi läser upp ett brev från er som har skickat in. Men det gör vi för att vi vill göra lite mer liv i det och ge ett ansikte till det. Men vi har ett annat namn än det som du har skickat in, så ni vet det. Så ni kan fortfarande vara anonyma. dilemma@mixmegapol.se är det. Snart ska vi prata om Ove. Han har skrivit ett brev hit. Han undrar om man borde bänka de dåliga barnen i fotbollsklubben eller låta alla spela lika mycket. Det tar en stund. Hej Dilemma-panelen, jag heter Ove. Jag är coach och åt ett gäng grabbar i fotbollsföreningen där vi bor. Grabbarna är 10 år gamla och min son spelar i laget. Föreningen har bestämt att de ska satsa på de grabbarna jag coachar. De vill därför att jag ska toppa laget, det vill säga låta de unga som inte är tillräckligt duktiga sitta på bänken under matcherna. Jag är väldigt kluven inför det hela. Andra lag i ligan har börjat spela de bättre ungarna mer och mer, och jag vet ju hur idrottsvärlden ser ut idag. Vi kommer förlora mer matcher om jag inte toppar laget, och de barn som vill utvecklas kommer istället att få möta sämre motstånd i nästa säsong. Samtidigt är de ju bara barn. Om vi börjar toppa så är jag ganska säker på att det kommer att splittra laget. Vissa av barnen vill satsa hårt och vinna matcher, och vissa vill vara med för att det är kul. Min son är en av de bättre spelarna, vilket kommer att innebära att han kommer att få spela mycket. Det kommer att göra att jag kommer att behöva utstå kommentarer om att jag favoriserar min egen grabb. Om jag toppar laget så kommer de sämre barnen få lida, och om jag låter alla spela lika mycket så kommer de mer tävlingsinriktade att lida. Borde jag toppa laget? Undrar Ove. En känslig fråga det här. Du suckar, Henrik Fixius. Vad har du att säga till Ove?
Alltså så här är det, först en liten disclaimer att jag har ju inget sådär fotbollssympatier överhuvudtaget. Så att jag kommer ju uppröra alla fotbollsälskare som lyssnar på det här nu. Men jag blir så förbannad varje gång jag ens hör den här typen av frågeställningar. Och samtidigt så vet jag ju precis som Ove att ja, det är en cynisk jävla värld de lever i, de där idrottarna. Men det jag tänker då, naivt, okunnig, kan man inte skapa två lag och be barnen välja själva. Vi kommer ha ett lag som tränar 7 dagar i veckan. Vi kommer ha ett lag som tränar 2 dagar i veckan. Vilket vill du vara med i?
Mm.
Och så kan barnen på något sätt utifrån sin egen ambitionsnivå välja utan att han ska...
Men då liksom kommer det, de som tränar 2 dagar i veckan kommer förlora alla matcher typ mot de bättre barnen.
Ja, men om alla gör.
Sen finns det ju de som är jättebra som kanske bara vill träna 2 gånger i veckan, och så finns det de som inte alls är bra men tycker det är så himla kul så att de vill träna 7 dagar i veckan. Så det kan ju bli ett issue.
Ja, det är en elittänk redan i tidig ålder.
Hur gamla var barnen?
10 år gamla grabbarna.
Ja. Jag tycker det är dumt att inte låta alla barn spela, också av den anledningen att det finns jättemånga barn. Min son har också spelat fotboll, fast han har slutat nu. Men det finns väldigt många exempel på superfotbollsspelare, alltså riktiga superstars, som utvecklades och blev bra liksom senare än andra. Så det där kan hända. Liksom
du menar att man ska
senare
inte tänka överhuvudtaget på prestation i den åldern? Alltså,
inte riktigt. Sen, jag tycker man kan absolut kanske på något vis beroende på vilka lag man möter. Alltså, jag är så dålig på det här med hur det funkar med regler och alltihopa. Men jag tycker faktiskt alla ska få spela. Jag tycker verkligen det. Och det är nyttigt att också förlora matcher ibland.
Total demokrati helt enkelt i laget.
Ja, planerad demokrati.
Mm. Vad säger du?
Jag håller nästan med. Jag tycker så här, det är också en lärdom för de som är mer talangfulla nu, att vara lite solidariska. Alltså, herregud, ja, vi skulle vinna om ni spelade mer, men det ska vara rättvist. Det är en ganska nyttig läxa för att lära sig när man är 10 år.
Mm.
Därför att det är inte blodigt allvar när man liksom går i mellanstadiet med fotboll. Det kan bli det senare. Men däremot kan jag tycka att han kan med lite fingertoppskänsla toppa laget i slutet av en match som det står och väger liksom. Och då tror jag att alla, inklusive barnen, känner att men det vore ju asbra om Tompa var inne, eller vad han nu heter, han som är bäst.
Absolut.
Observera att jag sa Tompa, mitt eget namn. Det var väl en bra kompromiss.
Nej, men det tycker jag är jättebra, för att det är verkligen så att ibland kan det behövas ganska lite för ett barn för att få känna sig bra. Det kan vara bara en snygg passning som någon då som kanske inte är så bra får lite cred för, och att det är bra laganda och sådär, och det är väldigt viktigt att prata om det också så här innan och efter match, under träningar och så.
Men kan inte total demokrati i laget vara en lose-lose situation, att de som är duktiga, de tycker att vi förlorar ju bara för att de är några andra killar som inte är bra i det här laget till exempel.
Ja, men jag tyckte det var därför dåliga, jag tyckte att min gode vän här Jarvis hade så bra förslag, att man kan toppa när det liksom väl gäller, alltså lite mer så att så här, ja, men nu är det liksom en kvart kvar på den här matchen, nu slänger vi in, alltså att, lite mer så, men inte, man får inte liksom bara inte låta dem som är bra få chans att spela, det är ju
dåligt. Nej, men nu slänger vi in, det betyder väl ofta, då betyder det ju också att man plockar bort någon, nu måste vi vässa lite så Henrik ut från plan nu för att Tompa borde in där. Då skulle jag ju liksom hata Tompa efter det.
Jag spelade mycket fotboll när jag var 10 år gammal. Jag fick sitta på bänken ganska mycket.
Vad
också.
Tycker du om det då?
Nej, men alltså för mig blir det en drivkraft. Jag hatar att träna, jag gillar att spela matcher. Så det var mitt eget fel. Jag ville ju bara gå in och scora så att säga. Men i alla fall, det blev ju till slut så det var inte så kul längre. Så jag ägnade mig någonting annat.
Men en fingertoppskänsla åt bägge håll. Man kan toppa lite grann när det är som kritiskast. Men också att ha fängt upp känslan att inte alltid bänka samma kille alldeles för länge, utan det får vara liksom lite grann.
Det kan ha gjort, i mitt fall kan det också ha gjort med att jag visste inte riktigt vad ordet samtliga betyder när jag var liten. Jag trodde det bara betydde ett fåtal. Så när det stod tidningen att samtliga samlas där, så stannade jag hemma för tänkte att det är ingen som har frågat mig.
Ja.
Men det fick jag reda på sig.
Men vad heter den här jättestora fotbollsspelaren, den här korta lilla...
Zlatan.
Nej, den korta lilla.
Den korta lilla killen.
Messi.
Han utvecklades jättesent alltså, och blev bra. Så att jag vill bara, hello, säga det. Nu har jag sagt det.
Mm. Ska han toppa laget, ja eller nej? Ja, nej.
Lite grann, men lite behåll grann. Glädjen
nej,
för alla.
Nej.
Henrik?
No, nej.
Tack så mycket. Hej, Dilemmapanelen heter Marcus. Jag har nyligen fått reda på att min flickvän berättar om vårt sexliv för sin mamma. Hon berättar i saker in på detaljnivå och jag tycker det är konstigt. Jag vill att hon ska sluta. Hon menar att mamma är hennes bästa vän och att de berättar allt för varandra. Men jag tycker att det känns väldigt jobbigt när jag träffar hennes mamma och hon vet att om hur vi har haft det i våra mest intima stunder. Min flickvän menar på att det är nyttigt att prata om sitt sexliv med någon. Men jag tycker att det är något privat mellan mig och henne. Visst borde jag kunna förbjuda min flickvän att prata om vårt sexliv med andra. Och i det här fallet med hennes mamma. Ja. Vad tycker du, Henrik?
Ja, alltså så här, jag tycker alltid att det är svårt att förbjuda sin partner att göra någonting. Men jag har ett sånt problem med folk, och det är oftast tjejer som har så här, den här morsan som har uppväxt sina, låtit sina barn växa upp med att känna att jag ska vara deras bästa vän, man ska vara polare liksom, så här. Det där, den relationen skulle jag vilja splittra, se på ett annat sätt, oavsett om de pratar sex eller inte, för där är inte,
ja. Men det är väl jättenajs,
för det leder precis till det här liksom. Vad fan?
Oj, nu reagerar vi starkt här, Josefin. Vad säger du?
Ja, vadå, ska man inte få vara jättebra kompis med sin mamma? Det tycker jag definitivt att man ska få vara. Det är väl jättemysigt.
Jag pratar sexliv med morsan, alltså, vem gör det?
Nej, men vänta nu, stopp. Henrik sa vare sig man pratar sexliv eller inte, det var det. Alltså,
men den typen av
man ska inte bli polare med sina föräldrar, det är det du säger, Henrik Fixeus.
Nej, alltså, min mamma är min bästa vän. Och just det där tycker jag att jag har hört många gånger, och det brukar alltid bli katastrof.
Ja, jag tycker det är fint. Men jag tycker att hon borde, förlåt, nu blir jag så inne i matchen, men alltså jag tycker inte hon borde prata så vitt och berätta om att hon pratar med mamma om detta. Hon kunde ligga lite lågt med det inför sin kille.
Varför hon behov av att prata med sin pojkvän, att hon pratar med sin mamma om deras sexliv?
Alltså det låter ju som att hon typ bara har en person att prata med, det är hennes mamma. Det är ju komplicerat i sådana fall. Jag tycker inte alls hon har rätt att snacka med sin mamma, för att hon lämnar ut honom väldigt mycket. Då får han sätta hårt mot hårt, och så får han hitta liksom, jag brukar berätta för min chef hur vi har sex, du och jag, för att han är min bästa polare plötsligt, eller hennes chef, någon som hon tycker att nej, men det vill inte jag.
Men hade jag varit den här mamman så hade jag sagt, men vänta, stopp, det här kanske inte jag vill höra, det här kanske du ska hålla lite för
dig själv. Det låter som att de har lovat mamman prata om hur hon ligger med pappan. Nej, alltså, vi pratar om, alltså, det måste vara en tvåvägskommunikation där. Det känns inget bra.
Nej, det är inte schysst.
Det kan gå så långt att han borde förbjuda henne att prata med morsan om det här.
Han måste ju framförallt få henne att förstå att det känns jobbigt för honom, och säga till på skarpen. Ja. Och i värsta fall lägga till motmedel.
Ja, men han kan ju säga, jag kan inte träffa din mamma så länge jag vet att ni pratar om det här. Så får hon ju välja då, ska vi kunna ha en släktmiddag?
Tänk om man ligger med morsan då kommer det bli en fruktansvärt snack där. Men de är så inte pass ärliga, menar jag.
Vänta, vem ska ligga med morsan nu?
Jag fick ju vara en tanke. Jag slängde ur mig här.
Söndag morgon.
Jag tänkte att ni skulle nappa på den grejen, men det gjorde ni inte alls.
Jag undrar hur pappan kommer in i bilden. Jag skulle kunna, alltså, om han berättar för pappan om deras samliv, det skulle kunna bli konstigt.
Vad är det som är så farligt om att någon berättar om en sexliv? Ja, vad är det som är så farligt?
Sitta och äta tillsammans med svärmor och veta.
Ja, det är väl just att det är morsan, va? Alltså, ja. Det är väl just att det är morsan som känns, det känns det inte sunt, kanske.
Men jag tycker han kan skrämmas med att säga, jag kommer berätta för farsan i detalj vad vi gör.
Så men visst har man kompisar som man berättar sitt sexliv om, och sen säger man inte det att man berättar.
Precis.
Om det,
eller hur? Om
man ljuger ju för sin flickvän helt enkelt, att man berättar om sitt sexliv för sin bästa kompis, eller hur?
Man säger ju inte det. Hon kunde ju bara ligga lite lågt med att hon berättar
för
mamman.
Jo, men det är fel människa att prata med det om.
Jo, men det kan ju han tycka, och då kan han säga det.
Du tycker det också.
Ja. Det är bara jag som tycker
att, fel.
Nej, men sluta säga, det är inte så himla fel. Det är bara lite sexliv. Alla vet väl hur man gör det där.
Men det har väl lite grann att göra hur stor åldersskillnad. Jag tänker att morsan fick liksom henne när hon var 17 bast. Det är inte så stor skillnad. Hon kanske nyblivit singel också. Hon kanske delar intressen.
Så morsan är typ 35 nu,
ja,
tänker du?
Kanske. Ja, ja. Då kanske det kommer i ett annat läge.
Men det kan ju också vara så här.
Det låter som att ni tycker att det är så jobbigt att hon är kompis med morsan, typ lite så här svartsjuk och bara, åh vad jobbigt att hon inte pratar med mig om allting.
Nu ska jag göra en Anders och komplicera saker. Tänk om det är så här att han tycker att de har problem med sitt sexliv. Han kanske har svårt att få den att stå eller vad som helst. Och så vet han att hon berättar det här för svärmor. Ska de sitta och käka middag på kvällen och att hon ser medlidsamt på honom?
Kan du till och med ge lite pika?
Ja,
eller
ännu väldigt lite råd och tips.
Vad jobbigt.
Men sluta, det är ju skitbra. Hon kanske har världens bästa råd och tips. Och sen kommer hon få det jättebra i sängen. Då kan han tacka henne sen.
Jag vänder mig direkt till Marcus. Marcus brevskrivaren säger att jag har väldigt svårt att komma fram till en slags konklusion, för det är, verkar vara bråkigt i studierna.
Skulle du vilja höra, Josefin, av när du sitter på den här familjemiddagen, skulle du vilja höra av din svärfar att, jo Josefin, jag har ju hört att det är lite torrt, men du vet, då finns det en salva här, så man skulle vilja ha det samtalet.
Ja, det är ju inte det här brevet handlar om.
Nej, men det blir
nej, det är inte samma sak. Du tar det för långt nu. Nej. Alltså, hon ska få prata med sin dotter och ge sin dotter tips. Bara, men så här kan du göra, liksom.
Men Josefin, det finns en salva.
Okej, vi får snabba där. Tack så mycket, Marcus. Du får ta det för det. Love Me Like You Do, Ellie Goulding i Mix Megapol i Dilemma, där det är hett idag. Det är nästan bråk i studion mellan Josephine Crawford och Henrik Fixeus främst. Och sen sitter Thomas Järven lite rädd i hörnet där och tittar.
Nej, jag bara tycker det är roligt.
Ja, det är roligt när det heter till. Och det är tack vare er, kära lyssnare, som det heter till. För det är ni som skriver in hit och har så fantastiska dilemma. Ni gör det på dilemma@mixmegapol.se och sen löser panelen. Ja, löser inte alltid.
Ja, det är tveksamt.
Vi ältar det och vi vänder och vrider, så du får alternativlösningar, kan man säga.
Gör aldrig som vi säger.
Ja, det kan man säga. Jag tycker ni har väldigt många bra tips och råd. Jag följer nästan allt. Slaviskt.
Vare sig du behöver eller inte.
Anders har alla de här problemen.
Allt det här har varit hopkok om mitt inre. Och vi säger grattis till alla nörrmän. Hur tycker ni med min norska funkar idag?
Fantastiskt.
Ja, diftongarna får jag jobba på lite grann, tror jag. Det är den 17 maj, det är därför vi håller på. Ja. Och du lyssnar på Dilemma i Mix Megapol som vanligt. Jag har Henrik Fixeus här till er tjänst. Och Josefin Crawford och Thomas Järvheden. Och vi har precis...
Kan vi inte ta det på norsk?
Vi kan inte ta det på norsk.
Det
är selvfølgelig umul.
Det är bra.
Ja.
Nej, ikke på dansk her.
Ja.
Vi släpper det. Kör på svenska. Eller skånska. Det är någon slags hybrid. Okay. Pernilla har skrivit in hit. Hej, Dilemma-panelen. Jag heter Pernilla. Mina svärföräldrar är ett stort problem. Jag gifte mig med min man för 10 år sedan och då hade jag ingen aning om hur hans föräldrar skulle bete sig. De bor i ett stort hus som de egentligen inte har råd med. De åker på semester, vilket de verkligen inte borde göra, och ingen av dem kan behålla ett jobb. Det slutar alltid med att vi får betala av deras idiotiska lån i sista stund. Jag säger alltid nej, men min man är så himla godhjärtad och menar att det är ändå min familj. Han ger alltid med sig när de frågar om pengar, sen lovar han mig varje gång att det är sista gången han gör det. Det här har skapat ett stort mellanrum mellan mig och min man. Jag älskar honom, men vi bråkar ofta om det här. Det går ju ut över vår familj och våra barn. Vi kan inte lägga pengar på de renoveringar och semestrar som vi önskar. Jag orkar helt enkelt inte mer. Ska jag tvinga honom att välja mellan mig och hans föräldrar, undrar Pernilla. Hon har tröttat på svärföräldrarna rejält. Vad säger du, Thomas Järvheden?
Han må tvinga dem att välja.
Ja.
Jo, men alltså, som man brukar säga på norska, föräldre i skrutt.
Föräldre i skrutt? Ja, nej, men alltså, det är bara dritt.
Ja, nej, men alltså, det är så mycket, jag är så trött på folk som gör vad som helst för gamla föräldrar. Fan, hon har ju sin familj nu. Hon ska inte bli drabbad av hans. Då får hon säga det. Du får göra slut med dina föräldrar, eller så får du göra slut med mig. För vi har gemensam ekonomi och det drabbar mig. Ja. Jag blir så provocerad av folk som inte kan sköta sig. Alltså,
och föräldrarna som är slav.
De åker på semester.
Vad är det med er två? Ni är så emot föräldrar överhuvudtaget. Alla föräldrar borde slaktas.
De beter sig som normen. Jag tycker själv att just att de åker på semester. Och då får hon säga till dem. Vi kan inte ens renovera för att ni sitter och åker på semester. Skärpning.
Ja, men det här är ju inte bara föräldrar, det här är ju två människor som inte tar ansvar för sig, för sitt eget liv och utnyttjar sina barn, och framförallt en svärson som heter med saker att göra.
Eller
svärdotter, förlåt.
Ja.
Vad säger du?
Nej, men alltså, det är klart att jag någonstans håller med om att de kan ju inte fortsätta att leva så där och resa och liksom bara sväva ut fullkomligt och sen komma och bara, vi måste få pengar, och så får de det, att det blir liksom en rutin. Så, det tycker inte jag.
Men det känns däremot, som ett utnyttjande nästan.
Ja, det känns det ju lite som. Ett så här, det har blivit någon konstig vana som inte är okej, och som både föräldrarna och den här sonen är helt, de ser inte, de är blinda för det, men hon som har skrivit brevet ser det väldigt tydligt. Så det måste ju ske en ändring. Men däremot så tycker jag liksom att det är klart att man måste hjälpas åt inom familjen. Om någon har det dåligt ställt och en annan har det gott ställt, så hjälper man ju till. Så tycker jag. Det är väl mer så. Men det här låter ju som sagt, det låter som att det har verkligen gått överstyr.
Men nu verkar jag ha pratat om det. De har också ett barn tillsammans. Och han verkar ju helt renons. Mm. Helt enkelt på det här.
Renons?
Nej, men han kanske borde bara så här, i förebyggande syfte. Vadå? Ja. Renons, vad är det förresten?
En lille bil.
Han skiter vilket.
Vad är sjuk?
Vad säger du, Henrik? Va?
Jag skulle precis säga en jättebra sak.
Men, gör ni då? Mm.
Men sen sa ni relevans. Eller
nej, renons. Renons. Alltså,
relevans? Ja, vad är det du skulle komma med nu?
Outtaglig. Vad säger du? Outtaglig. Vad säger du?
Vem är du?
Jag!
Henrik Fuxell.
Hej, hej, här är jag. Hej, Henrik Fuxell.
Fick jag inte säga vad jag ska säga?
Ja, men säg det, du var ett jävla tjat.
Okej, har ni druckit vin i Rappanera?
Har du relevans då?
Ja, men det har relevans. Ja. Det jag vill säga är att han innan nästa katastrof, tar en fika i godan ro med föräldrarna och säger, hörni, så här är det. Det får inte hända en gång till.
Ska han göra det till sina föräldrar?
Ja, han ska ta det med sina föräldrar. Sätta sig ner och säga att så här många gånger har jag betalt för er i de här olika situationerna och det funkar inte längre för
mig. Men problemet är ju inte det.
Han verkar ju vara sjukt blödig, för han har ju sagt flera gånger till sin fru att nu var det sista gången och sen så blir det ändå inte det. Så att jag tycker så här, va?
Hon måste ju agera här. Alltså. Ska hon ställa ett ultimatum? Det är det som är frågeställningen.
Vi kan inte prata till honom. Nu vet vi inte exakt hur deras ekonomi ser ut i den här familjen. Om de har delat på alla pengar eller om han har några sparpengar på något konto någonstans. För då kan hon kan säga att om du ska fortsätta låna ut pengar till dina föräldrar, då tar du av dina pengar som du har på det här sparkontot som du har haft sedan du var 18 år. De får du ge till dina föräldrar, det skiter jag i. Du rör inte vår gemensamma ekonomi. Ska vi låna ut pengar av den gemensamma ekonomin, då drar vi upp ett avtal med dina föräldrar. Där vi har en återbetalningsplan där de blir återbetalningsskyldiga, så är det klart.
Fast då kommer jag aldrig betala tillbaks.
Fast då är de juridiskt liksom bundna till ett avtal.
Och då kanske
de inte vill låna pengarna. Så löser det sig.
Ta i med hårdhandskarna är väl konklusionen helt enkelt till de här slavpellarna som är dina svärföräldrar helt enkelt.
Ja, men okej.
Hej Dilemma-panelen. Jag heter Miranda. Min syster har en son som är 5 år gammal. Ibland så gillar han att klä sig i klänning och leka tjej. Det gör ju många 5-åringar och inget konstigt med det. Det som stör mig är att min syster då vänligt men bestämt tillrätta visar honom och säger att han inte får låna sin systers klänning eftersom det är tjejkläder. Och att killar ska ha killkläder. Jag tycker det känns väldigt överdrivet. Låt ungen leka, säger jag. Dessutom så kommer ju den typen av uppfostran att göra honom till en ganska konservativ pojke. Kanske till och med förstöra hans syn på kvinnor. Jag har inte tagit upp det här med min syster. Hon är 7 år äldre än mig och jag vet inte hur hon skulle ta det. Borde jag förklara för henne att hon borde låta sitt barn leka som han vill, undrar Miranda. Ja, vad säger du, Henrik Fuxell? Det är 2 frågor att lägga sig i eller låta barnet göra vad det vill.
Exakt, och jag funderar lite på det. Jag tycker inte att han ska sätta sig med sin syster och ha liksom the talk, för det blir bara fånigt. För det borde hon ha fattat vid det här laget. Liksom, hon verkar ju helt störd som beter sig sådär. Men vad han kan göra, vilket jag skulle ha gjort, det var ju i situationen, om hon säger nej, men det där kan du inte ha på, det är tjejkläder, då kan ju han säga, vår kära brevskrivare, var det en brevskrivare som hon? Förlåt, jag trodde det var en han. Då kan ju Miranda säga, det spelar väl ingen roll, låt han leka, han har ju kul. Där och då kan hon liksom göra den markeringen. Och sen se vad resultatet blir av det, om det leder till ett samtal eller om syran fattar det så.
Josefin, vad säger du?
Ja, men jag tycker att det här är lite allvarligt. Jag tycker faktiskt att hon kan ta ett snack med syran, försöka. Sen är det inte säkert att det landar i god jord, som det heter. Men jag tycker det är bra om hon lite så här faktiskt står upp för sig här och bara, nej, vet du, jag tycker du gör fel när du gör så här. Det kanske inte är min rätt att lägga mig i, men så här tycker jag och så här ser jag på det, och var ganska tydlig och förklara varför. Och så
men om syran säger, ja, det tycker du, men nu är det mitt barn och du gör som jag vill.
Ja, men då är det att säga så här, ja, men så är det kanske, men jag ville bara säga det här och jag tror att du gör barnet en otjänst.
Men hon umgås rätt mycket med pojken kanske och ska hon påverka pojken att ska hon lägga sig i så att du får ta på dig vad du vill, ska hon uppmuntra barnet att ta på sig en klänning, alltså, fast inte hennes mamma vill.
Nej, men då blir det ju också konstigt. Men däremot om det råkar vara så att han är på övervåningen och sen kommer ner för trappan med en klänning på sig som han har rotat fram, då behöver hon ju inte vara negativ till det såklart, utan då är hon väl så här, men vad kul, alltså bara gör det till liksom att det är väl ingen big deal.
Men det blir ju en big deal om hon är där. Mm. Hon tycker att mamman har helt fel. Och hon säger så här, vad kul, vad fin du är i klänning. Och mamman liksom, säg inte så. Jag försöker uppfostra mitt barn till att inte...
Alla måste få ha sin åsikt. Och hon får säga vad hon vill till det här barnet. Jag tycker det är så fjantigt. Det är någon svensk grej det här att... var och en ska bara få säga sitt till sitt barn. Jag tycker liksom främmande människor ska få säga till barn. Jag tycker verkligen det. Jag tycker, och även om de till och med har en knäpp åsikt, så är det bra för barn att bara, wow, jaha, så där kunde man tycka, eller så där kunde man säga. Och att uppleva andra människors åsikter kring saker och ting. Det är inte alls bara föräldrars.
Fast det handlar ju inte om att säga till barnet, det här handlar ju om att säga till barnets mamma.
Jo, fast här, vi pratar ju om att här att mamman skulle vara där och höra brevskrivaren säga, alltså höra Miranda säga, ja, vad fin du var, Clem, vad kul.
Fast de klarar väl av en konflikt, ändå syrran liksom.
Ja, och, alltså, hon men kan jag absolut, och det är bra för barnet också att se två vuxna som har olika åsikter, fine, bra.
Thomas Järven är skrämmande tyst.
Jag har aldrig fått ordet.
Jag känner att du håller med mig.
Jag tycker faktiskt båda ni har sagt vettiga saker.
Men det landar ju ungefär samma sak dessutom.
Låt Thomas att tala.
Båda har haft vettiga åsikter, och jag tänkte bara så här att man kan ju också ta snacket utan att göra en superstor grej av det kanske, och säga att och säga så här att om du förbjuder ditt barn att använda liksom att köra crossover, klä sig i det motsvarande könets kläder, så kanske du gör det till en stor grej för honom, att det blir mer laddat och att han kanske får en hänga på det. För det verkar vara hennes skräck det här. Då kanske hon kan förstå. Det är precis som när ungar som är små pillar för mycket mellan benen, så då får man inte skuldbelägga dem och säga såhär, ajabaj, jag inte drar i snoppen eller
så här ska du då.
Nej. Nej, men man gör det till en så liten grej som möjligt, alltså, ja, kliar det liksom, ja, men man behöver inte liksom...
Och det är ju en liten grej.
Ja, precis. Nej, men och det här, hon kan ju säga det till syrran, att du kanske gör det här till en stor grej för honom. Det är bättre att rycka på axlarna och skratta lite åt det. Åh, vad kul att du hade syrrans kläder liksom.
Okej, skratta lite grann åt det och men, ta upp det med systern.
Behöver inte bara säga du gör fel, utan så har du tänkt på att du kanske bara gör det till en stor grej för honom.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, prata med syrran, men var ganska tydlig om varför det kanske är lite osmart också att hålla på så där.
Tack så mycket. You Can't Hurry Love, Phil Collins i Mix Megapol i Dilemma som lider mot sitt slut. Det går ju fort när man har roligt, panelen. Det är färdigt för den här gången. Den sitter med. Vi har pratat norska, vi har hyllat norrmän idag.
Ja, det har vi gjort.
Är de värda det?
Nej.
Ja, det får vi väl ändå säga. Tack för att du kom hit, panelen. Det var jättekul att ha er här. Henrik Fixeus, Josefin Crawford och Thomas Järvheden. Har du missat något eller vill höra programmet igen, så går du in på radioplay.se/mixmegapol och så klickar du på Dilemma. Och så kan du också mejla in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Hörde ni? Det var alles.
Ja, kose er idag.
Ja, Guleby.
Jag kan ingenting på norska.
Skitsamma. Det är massa barnlekar som man kunde och lite. Som inte har någonting med norska språket att göra, kan jag säga. Med det säger vi hej!
Hej då!
Titta, han gör det! 1-0 till Fresh Hotdog! Vilket smakfullt mål!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Välj mellan massa goda dressingar till din French hotdog som smakar lika gott som en perfekt glidtackling. Köp en French för 35, 2 för 59 eller 4 för endast 99 kronor. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.